och välkomna till Sveriges Naturs podd. Du lyssnar på avsnitt nummer 2 och idag ska vi prata om den svenska gruvboomen. Finns den och vad betyder den? Vi kommer också gå in på den gröna omställningen, en företeelse som ofta ses som förklaringen till behoven av fler, större och bättre gruvor i Sverige. Jag som pratar nu heter Isabelle Strängbom och jag jobbar som reporter och digital redaktör på Sveriges Natur. Vi är Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning och inte minst Sveriges största miljö- och naturtidning. Och vi siktar på att göra 5 avsnitt av den här podden nu under våren. Och tanken med hela den här poddsatsningen är att vända och vrida på frågor som har lett till lite extra mycket diskussion inom miljö, natur och klimat den senaste tiden. Och idag kommer vi alltså fokusera på gruvor. Och för att riktigt gå på djupet i det här så har vi med oss Jonas Rudberg som är sakkunnig på hållbar metall och mineralförsörjning på Naturskyddsföreningen och journalisten och författaren Arne Müller. Välkomna hit!
Tack så mycket!
Tack!
Det pratas om en gruvboom i Sverige och det är mycket på grund av den gröna omställningen. Behoven av kritiska metaller har ökat och jag kollade upp då hur många aktiva gruvor vi har i Sverige och det är 13 stycken produktiva gruvor just nu. Den här siffran var faktiskt lägre än vad jag hade gissat. Arne, kan du förklara var i ligger boomen?
Jo, men det är väl 2 saker. Dels, jo det är så, gruvorna har varit ungefär lika många under hela det här århundradet. Men de blir ju större. Alltså jämför man med mitten på 1900-talet så är den genomsnittliga gruvan i Sverige 30 gånger större än då. Så de producerar mycket, mycket mer. Bara för att ta ett exempel, alltså Falu koppargruva, den är ju känd. Den var igång under många 100 år. Bolidens gruva Aitik, där plockar man upp lika mycket malm som Falu koppargruva, som utvanns i Falu koppargruva på 8-9 månader. Så det visar lite...
Alltså som man sammanlagt
ja,
fick från Falu
koppargruva? Okay. Ja, visst. Så det ger en bild av alltså hur mycket större de moderna gruvorna är än det vi har sett tidigare. Så att samtidigt som antalet gruvor har varit oförändrat så har ju produktionen ökat rejält under de senaste årtiondena. Det är den ena delen av gruvboomen. Den andra det är att det letas som mer än någonsin efter nya fyndigheter. Och så går du tillbaka till början av 2000-talet. Då satsades det några 100 miljoner per år. 2024 passerades 2-miljardersstrecket.
Mm. Det är lite svindlande faktiskt.
Ja, men det är verkligen en rejäl förändring som har skett där.
Mm. Och just tillgången på kritiska metaller som litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller och behoven av de här metallerna hörs väldigt mycket i debatten. Vi ska bort från fossilt och över till ökad elektrifiering i samhället. Just de här metallerna är ju inte samma som vi traditionellt har utvunnit i Sverige utan vi bryter redan nu stora mängder järnmalm och basmetaller som koppar, zink och bly och en hel del ädelmetaller som guld och silver. Men hur ser intresset ut för att leta och bryta just de här kritiska metallerna, Arne Müller?
Jo, nej men det har ju kommit igång på senare år. Alltså det finns ganska långt framskridna planer på att till exempel börja bryta grafit uppe i Vittangi. Och det är ju ett av de här ämnena som man behöver i batterier. Och tittar man på statistiken över vad det letas efter för ämnen, då ser man ju att just många av de här ämnena som behövs i batterier, i vindkraftverk, elmotorer och så, de letas det mer efter. Och det gör ju också att nya delar av landet har blivit intressanta för de här bolagen som letar. Mm. Det är inte längre bara de här klassiska områdena som Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen utan för att ta ett exempel, Västerviks kommun. Där fanns det ett undersökningstillstånd för några år sedan. Senast jag tittade var det 26.
Mm. Så det sprider ut sig?
Ja, det verkligen.
Jonas Rudberg, 2023 så kom det nya regler från EU. De brukar förkortas CRMA och står för Critical Raw Materials Act. De här reglerna handlar om att säkra tillgången på kritiska råmaterial och bland annat metaller som man ser ett ökat behov av. Hur har de här reglerna påverkat situationen i EU och i Sverige?
Ja, tanken med den här, det är en förordning som alltså då från och med april 24 tror jag, som blir alltså gällande lag i alla medlemsstaterna. Anledningen är ju att man vill minska sitt stora beroende just när det gäller till exempel sällsynta jordartsmetaller som man importerar nästan bara från Kina. Och det gäller även många andra av de här kritiska materialen. Som i huvudsakligen är metaller då. Men hur det kommer att påverka Sverige och andra länder i unionen, det är väl inte helt klart än. Det är ganska nytt. En av de viktigaste sakerna med den här förordningen, det är att företag kan söka om strategiska projekt. Och för att det ska vara ett strategiskt projekt så måste det vara någon av de här kritiska eller strategiska ämnena på den här listan som EU har. Det är en ganska lång lista med 34 ämnen och den växer också. Den har växt genom åren. Och det som är poängen med ett sånt här strategiskt projekt, det är att man då ska skynda på tillståndsgivningen ganska avsevärt. Det ska ta max 2 år och 3 månader att få från i princip från att man börjar processen till att man kan öppna en gruva. Och det är väldigt kort tid i många fall. Så att vi har uttryckt en oro för att det kan bli en sämre miljöprövning på grund av den här brådskan. Och även att civilsamhällsorganisationer och till exempel samerna som ofta påverkas av gruvor får mindre att säga till om.
En annan stor förändring de senaste åren är att regeringen har öppnat upp för att det ska vara tillåtet att bryta uran i Sverige igen. Tidöpartierna röstade igenom det här i slutet av 2025 och i samband med det verkade det också komma en försvagning av kommunernas veto. För tidigare har kommuner kunnat säga nej till att bryta uran i den aktuella kommunen. Sedan dess har det varit lite olika bud fram och tillbaka om hur det kommunala vetot faktiskt kommer att påverkas. Det här har ju du skrivit en hel del om, Arne Müller, bland annat för oss på Sveriges Natur. Kan du hjälpa oss att reda ut vad är det som gäller egentligen nu med det kommunala vetot?
Jo, men som det är nu så kommer vetot att försvinna för uran som finns i urberg. Och det finns en del sådana fyndigheter. Den fråga som är öppen, det är vad som händer med de uranförekomster som finns i alunskiffer. Det är en speciell bergart som finns i Västergötaland, den finns längs fjällkedjan. Och där finns det väldigt stora potentiella fyndigheter av uran och andra metaller. Men där har regeringen tillsatt en utredning som ska kolla om det ska vara ett kommunalt veto för just den typen av fyndigheter. Det kan ju tolkas som ett sätt att städa bort en väldigt kontroversiell fråga under valrörelsen. Vi får se vad som hinner hända i den här frågan före valet eller om det här är någonting som kommer att skjutas bortom valdagen.
Det här är ju en fråga som engagerat väldigt mycket ute i landet. Det hetaste området just nu är ju uppe i Jämtland. Där det finns stora alunskifferförekomster och där ett australiensiskt företag vill... man har haft undersökningstillstånd där väldigt länge då. Det är alltså det tillstånd som gör att man får prospektera. Och nu söker man bearbetningskoncession. Men det har man inte fått än. Och trots att det finns mycket uran och andra ämnen totalt sett så är det ju väldigt låga halter. Så det är väldigt stora områden som påverkas. Och det är naturligtvis risker för vatten som vid all gruvbrytning. Men just alunskiffer tillkommer en klimatkomplikation. Det är nämligen väldigt mycket organiskt material, det vill säga kol, i alunskiffer. Det skulle ge väldigt stora växthusgasutsläpp i Sverige från bara den här gruvbrytningen, till skillnad från de normala gruvor så att säga, som inte i sig ger så stor klimatpåverkan, utan där pratar vi mer om stålverken och som ger klimatpåverkan.
Det är en grej till tycker jag som är verkligen värd att fästa blicken på när det gäller de här fyndigheterna i Jämtland. För det här bolaget som har kommit längst, de säger att de ska bryta 65 miljoner ton. Det är sådär halvmycket i gruvsammanhang. Men när de pratar med sina investerare så säger de att ja, men vi har ju bara sökt för 3% av fyndigheten. Den är ju på 2 miljarder ton. Och där någonstans tappar jag referenspunkten. Och så jag pratar med LKAB, 2 miljarder ton, hur mycket är det? Ja, det är ungefär lika mycket som vi har brutit i alla gruvor i malmfälten sedan 1890. Så att det är verkligen ett exempel på den här typen av ny gruva som kommer att bli i väldigt, väldigt stor skala.
Mm. Men hur ser intresset ut då från bolagens håll? Hur många är det som vill bryta uran i Sverige nu?
Alltså, det är faktiskt under den period som jag har följt gruvbranschen så är det här intresset för att leta efter uran sen då regeringen meddelade att man ville lyfta förbudet. Det är den mest dramatiska utvecklingen jag har sett. Alltså, jag räknade i höstas och då var det 3500 kvadratkilometer i Sverige som täcktes av undersökningstillstånd som det går att koppla till uran. Sen dess har det tillkommit ytterligare en massa nya tillstånd så att det är säkert ungefär 1% av landets yta där man i dagsläget letar efter uran. Det är framförallt företag från Kanada och Australien som tittar på det här. Det är klart man ska komma ihåg att alltså steget från ett undersökningstillstånd till att det blir en gruva, ja men det är långt. Mm. Det är en liten andel av alla undersökningstillstånd som leder fram till att man startar en gruva. Men det är ett väldigt, väldigt stort intresse.
Mm.
Och det bygger ju förstås då på att priserna på uran har stigit, förväntas fortsätta stiga. Och sen att det finns en sån tydlig politisk signal i Sverige för den svenska regeringen att man vill gärna se brytning.
Mm. Jag tänkte på en sak tidigare, Jonas. Vi har mycket, för många ganska okända ord tror jag när vi pratar om gruvor. Mm. Det är prospektering och undersökningstillstånd och du nämnde också bearbetningskoncession. Mm. Vad betyder bearbetningskoncession?
Det första man måste ha som gruvföretag det är ju då ett undersökningstillstånd. Det betyder, det man kan också kalla inmutning som det heter för. Och det betyder att man får prospektera, det vill säga leta efter vilken metall det nu man letar efter. Under 3 år. Det är ganska lätt att få och det är också väldigt billigt. Sen kan man förlänga det och det har ofta förlängs år efter år. När man anser sig ha en fyndighet som är värd att bryta, då kan man söka bearbetningskoncession. Och det är ett stort steg mot att öppna en gruva kan man säga. Sen krävs det miljötillstånd och så vidare, en del andra tillstånd för att verkligen kunna starta gruvan. Men bearbetningskoncession är stort. Och det finns väl någonstans i storleksordningen 800, kanske ännu fler, av undersökningstillstånd. Medan det kanske finns några dussin bearbetningskoncessioner, jag har inte kollat exakt. Så att det är betydligt färre då.
Hur skulle du säga reaktionerna ser ut lokalt då, om man tittar på just uranbrytning? Hur är engagemanget i Naturskyddsföreningen runt om i Sverige när det kommer till det här?
Nej, men alltså uranbrytning är ju en, kanske den fråga som just nu engagerar allra mest. Eftersom vi trodde då, 2018 så blev uran förbjudet och nu är det tillåtet igen. Och det har inte varit så stort intresse för uran även innan 2018, för där har vi haft det där kommunala vetot specifikt mot uran. Och i och med att det då eventuellt kommer tas bort helt så är situationen helt annan. Men sen finns det ju andra gruvor också som Kallak, Gallok i Jokkmokk och Norra Kärr nära Vättern som inte handlar om uran och där det också har under lång tid varit ett väldigt väl förankrat folkligt motstånd.
Jag har pratat med en person som har varit med och engagerat sig för att stoppa en gruva i Sverige. Hon heter Märta Svärd och är aktiv i Naturskyddsföreningen Tranås. Hon har lagt många timmar, eller faktiskt många år, på att vara med och hindra etableringen av en gruva i just Norra Kärr. Det här är strax norr om Gränna i Jönköpings och Östergötlands län. Det handlar om att man vill bryta sällsynta jordartsmetaller som ofta används i elbilsbatterier till exempel. Jag pratade med henne för några dagar sedan och spelade in det. Vi lyssnar på vad hon säger.
Vi har jobbat utifrån, vi bildar en grupp som vi kallar för Värna vattnet mot gruvan Norra Kärr. För vi tycker att fokus ska ligga på vad är det vi vill skydda. Som naturskyddsförening vill vi skydda vatten, natur och känslig natur, Natura 2000-områden. Och då kände jag att det här var ett projekt som vi ville jobba med. Och dessutom så skulle Tranås kommun bli berörda eftersom dåvarande plan var att processvattnet från de här stora dammarna som man tänkt göra först, de skulle gå till Svartån. Och Svartån går igenom Tranås upp. Och det är därför vi hade föreläsningsserier ända upp till Motalaström då, upp till Norrköping då. Man kan säga att det var skälet till att vi engagerade oss, för att vi ansåg att det här var ett alldeles för stor miljökatastrof. Inte bara för vattnet utan för omgivande marker, grundvattensystem, jordbrukare, besvärområdet som gränsar till området. Och sen att Vättern är en så känslig sjö. Den är alltså jättestor och jättedjup, ett enormt magasin, men den har en omsättning på 65 år. Att jämföra med Vänern som har på 3-4 år. Så den är oerhört känslig.
2016 så vann Naturskyddsföreningen en stor seger i den här frågan om en gruva i Norra Kärr. För då drogs tillståndet till gruvbolaget tillbaka av Högsta förvaltningsdomstolen, vilket ledde till jubel från de som var emot gruvan. Efter det har det hänt en hel del och frågan har blossat upp igen. Nu i mars lämnades den över till regeringen. Hur kommer det sig att den här frågan om gruvbrytning i Norra Kärr fortsätter vara aktuell?
Ja, den har legat pyrande i flera omgångar och de har gjort olika försök med nya undersökningar och så här. Men nu har det då kommit det här, den nya bearbetningskoncessionen som de skickade till Bergsstaten. Och som de fick beviljad, eller de har inte fått den beviljad av Bergsstaten, just det. Utan hon har skickat över ärendet direkt till regeringen då för prövning. Så att det är en pågående process och den har ju varit igång så här länge då. Med ungefär samma inriktning, bara det att de har ändrat, att de kommer inte göra stora sand- och slammagasin som är det stora kritiska momentet här, som är de största riskerna med. Men risker med gruvor finns alltid, det sipprar, det släpper ut saker även under drift.
Vad händer nu då framöver i kommande arbete? Vad kommer ni göra då?
Vi kommer inte göra så mycket just nu. Det är så att i och med att det då är överlämnat till regeringen så får vi avvakta deras beslut. Skulle de bevilja det här regeringen så kommer det att krävas att hela miljöprövningen ska göras efter att de har fått bearbetningskoncession som man kallar tillståndet.
Hur känns det då? Vad är det som liksom driver er som grupp att fortsätta jobba på med det här efter alla dessa år?
Ja, vi känner att vi har ett stort lokalt stöd och ett stöd ifrån, framförallt från föreningens medlemmar, känner jag att de tycker att det här är ett jätteviktigt arbete att jobba med. De är intresserade av vad som händer och de tycker det är vansinnigt att göra en sån här sak.
Ni som vill stoppa det här gruvprojektet tycker inte att det passar med en gruva just på den här platsen. Men samtidigt så vet vi att det behövs metaller och mineraler för framtiden. Och det lyfts ofta fram som ett behov för just den gröna omställningen. Var ska man lägga gruvorna, anser du?
Jag anser att man ska följa Naturskyddsföreningens mineralstrategi, policy för mineralstrategi. Då ska man i första hand pröva, finns det möjlighet att återvinna, återbruka, återanvända innan man överväger att bryta nytt. För att de mesta metallerna, alltså det behövs ju metaller, men det finns ju oerhört mycket metaller liggande i gamla rör och ledningar överallt, infrastruktur under mark i städer och så. Så att det finns oerhört mycket att göra, men det är mycket enklare på något sätt att göra stort hål i marken istället för att verkligen försöka se till att använda det vi redan har lyft upp ur jord och mark.
Det sa alltså Märta Svärd från Naturskyddsföreningen i Tranås på en inte helt 100% inspelning som vi gjorde över Teams för några dagar sedan. Man hör att det är ett annat slags ljud där. Här i slutet på intervjun nämner hon Naturskyddsföreningens policy och tycker att den ska följas. Hon pratar bland annat om återvinning av redan framtaget material. Jonas, kan du utveckla lite? Vad handlar den här strategin om?
Och vi kallar det inte strategi egentligen, utan vi kallar det mineralhierarki. Och det är en del av den policy som vi har. Där har vi ett förslag till mineralhierarki som innebär att man i första hand ska försöka minimera behovet av nya metaller. Och i andra hand, precis som Märta säger, så är det återbruk som gäller. I tredje hand så handlar det om materialåtervinning. När produkterna är uttjänta så bör man återvinna alla metaller som går att återvinna. Och sen har vi då en möjlighet också innan, en till möjlighet innan vi behöver öppna nya gruvor, och det är sekundär utvinning där man kan utvinna metaller ur befintligt framförallt gruvavfall.
Det låter så bakvänt det här, att, för hon säger ju inslaget här att det verkar som att det är enklare att använda nya ämnen, bryta upp nya, än att använda det som redan finns. Varför har det blivit så? Vad säger du, Arne Müller?
Nej, men utifrån gruvbranschens synvinkel har det naturligtvis fördelar att ge sig på nya fyndigheter. Alltså, teknologin finns på plats, man kan göra det i stor skala. Det är mer komplicerat att rent tekniskt att utvinna de här sekundära tillgångarna. Ofta är det ju inte så samlat riktigt på i stora kvantiteter. Det kanske skulle behöva utvecklas mobila anläggningar. Det finns en del sådana här kemiska problem. Alltså, ligger de här metallerna länge i kontakt med luft och oxiderar de ju, så att det kan vara svårt att få ut metallerna. Men det går ju. Och det man kan konstatera, det är ju att det finns från politiskt håll inte alls samma driv i att driva på utvecklingen när det gäller den här typen av utvinning som det finns när det gäller att stimulera starten av nya gruvor. Så det skulle med säkerhet gå att få ut en hel del av det som finns ovan jord. Sen bara, det är ju en sida till av det man skulle kunna göra för att påverka metallbehoven. Och det är ju att helt enkelt tillverka helt andra produkter. Jag tycker det är så tydligt när man tittar på bilindustrin. Där ju vikten på de bilar som kommer ut på marknaden ständigt har ökat de senaste årtiondena. Nu väger den genomsnittliga svenska bilen 2 ton. Och det är klart att det skulle ju gå att ändra på. Att bygga betydligt lättare och därmed mer resurs- och energisnåla bilar.
Just det. Det är många industrier som då har intresse av att fortsätta göda det här. Köp större och mer produkter. Låter det som bidrar till liksom den sammantagna situationen nu?
Absolut.
Arne, du är ju ofta ute i Sverige och föreläser om gruvindustrin och den gröna omställningen. Om du skulle på ett kort sätt berätta för någon som inte riktigt har koll på det här, hur ser liksom kopplingen mellan gruvindustrin och den gröna omställningen ut?
Så gruvindustrin vill ju gärna beskriva sig som en del av den gröna omställningen. För att, och det är ju i viss mån sant. Alltså det är ju en rad metaller som behövs för de här nya teknologierna. Ta en elbil, där behöver man sånt som litium, i vissa fall nickel, kobolt, grafit i batteriet. Sen behöver de här sällsynta jordartsmetallerna i motorn. I vindkraftverk använder man också sällsynta jordartsmetaller i många fall. Silver har man i solpaneler och så vidare och så vidare. Så det finns ju en sån koppling. Men det finns ju en tendens att hela gruvbranschen vill komma in under denna gröna hatt. Alltså till exempel det här brittiska företaget Beowulf Mining som vill starta en järnmalmsgruva utanför Jokkmokk. De säger också att de är en del av den gröna omställningen, och den kopplingen är väl inte lika självklar alls.
I samband med den gröna omställningen så pratar man ofta om återbäringen till de kommuner där naturresurserna kommer ifrån. Det är inte sällan som det handlar om just gruvor och det faktum att vi inte har något som heter gruvskatt i Sverige. Det finns en mineralersättning som är väldigt, väldigt låg. Varför är det så här, Jonas?
Ja, alltså det har varit lite grann en policy eller en strategi från svenska politiken under lång tid att man ska göra det lätt att kartlägga vad som finns i berggrunden och sen också att ta vara på det genom att starta gruvor. Och det betyder att gruvbolagen, de betalar såklart bolagsskatt som alla andra bolag, men de betalar i princip ingen skatt på gruvbolagen. Det de utvinner. Den är på 0,2 nu ska jag säga att jag säger rätt, 0,2%, alltså 2 promille, varav bara en fjärdedel går till staten dessutom. Så det är en halv promille som staten får och det, då pratar vi om tiotal miljoner kanske per år som kommer in den vägen och det är verkligen små pengar när det gäller skatteintäkter. Sen går då 3/4 av den här väldigt låga avgiften till markägaren. Och då kan man ju notera att det är ofta gruvbolaget själv som äger marken. Så att det är idag väldigt lite återbäring till lokalsamhället. Och det är ett av våra förslag, Naturskyddsföreningen. Ja. Att man ska höja den här mineralersättningen ganska rejält.
Hur mycket skulle ni vilja att den höjdes då? Och vad skulle du få för...
Ja, vi har inte sagt någon exakt siffra, men det har pratats... Tidigare finns det förslag som har framförts från andra som handlar om 10%. Det är inte alls orimligt. Tittar vi på Australien, Kanada, så har de ännu högre. Det kallas royalties där, tror jag. Och det ligger på ännu högre siffror än så. Det är ju framförallt någonting som vi ser ur ren miljösynpunkt. Att det skulle styra mot mer återvinning och sekundär utvinning. För det skulle bli mera ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att starta en ny gruva. Men... Det är ju också i de fall man faktiskt behöver starta en gruva och de befintliga gruvor som finns där det skulle bli ett ordentligt bidrag till lokalsamhället.
Och Arne Müller, det här har ju du också skrivit mycket om. Till exempel i din bok Norrlandsparadoxen. Den är ju några år gammal nu. Den kom 2015, men där djupdyker du i det här. Vem som egentligen vinner på de här storskaliga gruvprojekten som vi ofta ser i norra Sverige. Och du fick också guldspaden för den här boken. Vad skulle du säga, vad har hänt sedan boken kom på den här fronten?
Ja, men inte så väldigt mycket. Det är ju fortfarande så att det finns ingen som lokal beskattning på gruvor. Möjligen kan man säga att Sverige ännu mer sticker ut för att det finns en myndighet som heter Tillväxtanalys och de tittade på det här med beskattning av gruvor för ungefär 10 år sedan och då kom de fram till att faktiskt Sverige och Finland hade då den lägsta beskattningen av gruvbolag om man jämför med de länder man jämförde med. Sen dess har ju Finland infört en speciell gruvskatt där en del hamnar hos kommunerna så att man kan nog säga att möjligen att Sverige sticker ut än mer än det gjorde när jag skrev boken. Sen är det mycket som är oförändrat. Alltså det jag såg det var ju att även om det förstås blir en del jobb på platsen där gruvan finns, men en väldigt stor del av de här jobben som skapas kring en gruva, tekniska konsulter, folk som jobbar med transporter, forskning och utveckling, allt sånt, det tenderar att hamna i de stora städerna. Och det har ju kommit ett kommunalt beslut som jag tycker är värt att fästa blicken på. Kiruna kommun, de sa ju faktiskt nej till att göra en detaljplan för den här grafitgruvan i Vittangi. Och det beslutet tog man utifrån att man gjorde bedömningen att ytterligare en gruva i Kiruna kommun, det skulle kosta mer än det smakar. För man har redan arbetskraftsbrist, man har redan alltså påverkan på natur och miljö från andra gruvor. Så bedömningen var att nej, det här skulle vi snarast förlora på.
Ja, de vet ju verkligen vad de pratar om, så det säger ju mycket om läget att de har kommit fram till det. Det är ju inte bara gruvprojekt som planeras och ansöks om i den gröna omställningens namn. Det är också stora industrier, kraftledningar, vindkraftsparker som är på gång i Sverige. Och mycket av det är just i norra Sverige. Vad är egentligen omfattningen på det här, Arne?
Jo, men den är enorm. Alltså, handelskammaren i Norrbotten, de har försökt att räkna ihop alla investeringar som planeras i Norrbotten och Västerbotten och landa på 1400 miljarder, alltså en helt hissnande summa under den kommande 20-årsperioden. Och det innebär då en hel del stora industriprojekt. De hamnar ju ofta alltså vid de större städerna, men de ska ju försörjas med el. Så då kommer det att behövas nya vindkraftsparker. Det kommer att behövas väldigt mycket, många fler högspänningsledningar. Och därmed också med infrastruktur, vägar och järnvägar och så vidare. Så det vi talar om är ju en väldigt stor och genomgripande förändring. Ja, för övrigt, det ska ju flytta städer. Malmbergets samhälle har redan flyttats, en tredjedel av Kiruna har flyttats och nu så pågår flytten av ytterligare 6 000 människor i Kiruna.
Ja, det är storskaliga effekter kan man verkligen säga. I Sverige är det inte ovanligt att rennäringen påverkas av gruvnäringen. Och trots att renbete och rennäringen kan vara ett hinder för att etablera en gruva så får samerna ofta gå tunga rättsliga ronder i den här typen av frågor. Ett exempel är Kallakgruvan som vi nämnde tidigare. Och där finns det mycket material att ta del av på sverigesnatur.org. Jonas Rudberg, jag vet att Naturskyddsföreningen har jobbat mycket för att stoppa den gruvan. Den fick tillstånd av den Magdalena Andersson ledda regeringen 2022. Men det överklagades bland annat av Naturskyddsföreningen. Sen sommaren 2024 så fick gruvan klartecken av Högsta förvaltningsdomstolen. Men hur ser utsikterna ut nu?
Ja, det vet vi inte riktigt förstås. Man har alltså fått det här som kallas bearbetningskoncession då, och den här gången fick man av regeringen och Högsta förvaltningsdomstolen avslog våra överklaganden. Det var både vi och två samebyar som överklagade. Tyvärr så underkände de eller avvisade de det. Men sen är ju frågan om det här bolaget verkligen har resurser att öppna en gruva. Det ställer jag mig väldigt frågande till med tanke på att de har bytt ledning ganska många gånger. Och man har ju då ett helägt svenskt dotterbolag som heter Jokkmokk Iron. Men Beowulf, som de heter, det brittiska bolaget, de har ett antal projekt i södra Europa som de just kallar projekt. Mig veterligen har de fortfarande inte startat någon gruva. Så det här handlar om att de försöker få in naturligtvis investeringskapital och sen det faktum att man avgjorde till mineralfyndighetens fördel här då, eller till gruvbolagets fördel, är ganska märkligt, för där står ju alltså i miljöbalken, i den svenska lagstiftningen, så finns ju då riksintressen, och renskötsel är ett sådant riksintresse och mineraltillgångar är ett annat sånt. Och här tyckte man då att mineralintresset vägde högre, vilket som sagt är ganska märkligt med tanke på hur den här fyndigheten ser ut, att det inte är en kritisk mineral och att det här området är otroligt värdefullt och viktigt för samerna.
Jag tycker att det här Gallok eller Kallak är ett jätteintressant exempel på hur lokalt motstånd och ekonomiska faktorer kan bidra till att bromsa upp och troligen i det här fallet stoppa ett gruvprojekt. För hade det inte funnits ett lokalt motstånd, ja, men då kanske den här gruvan hade kommit igång under den här perioden när järnmalmspriserna var väldigt höga. Då kanske man hade kunnat få investerare att haka på och stoppa in de pengar som behövs. Nu fanns det här motståndet, vilket gjorde att processen fördröjdes med åtskilliga år. Nu är järnmalmspriserna ganska låga och förväntas snarast sjunka ytterligare. Så att nu är det ju väldigt tveksamt om det går att få ekonomi i det här projektet, och samtidigt ser ju investerarna att det här motståndet finns kvar. Det kommer att ta väldigt lång tid, och det vi ser idag, det är ju att det här bolaget Beowulf Mining har extremt svårt att få in pengar överhuvudtaget. Just nu, senast jag tittade, så hade de pengar i kassan som räcker kanske ett halvår i bästa fall.
Man kan titta på deras aktiekurs om man är road av sånt. Den spikade, eller vad det heter då, alltså sköt i höjden precis då februari-mars 2022 när regeringen gav tillstånd. Sen har den legat väldigt lågt. Den föll nästan direkt igen och det talar väl för att investeringsintresset är i alla fall just nu inte särskilt stort.
Men det här är väl inte helt ovanligt heller när det kommer till gruvbolaget, men får andra typer av intäkter än att faktiskt starta gruvan?
Ja, och det är en förklaring till att så många av de här bolagen som letar efter fyndigheter kan hålla på. För att de är ju väldigt angelägna om att pumpa ut alla positiva resultat. När de har någonting positivt att visa upp, då är det inte ovanligt att aktiekursen kanske fördubblas. Och då finns det ju möjligheter att tjäna pengar i ett sånt läge om man köper och respektive säljer vid rätt tidpunkt. Och det att det finns pengar att tjäna under själva processen, det bidrar till att de här bolagen överhuvudtaget kan fortsätta att existera i den stora omfattning som de gör. För vi talar om kanske bortemot 100 bolag som är aktiva ute och letar i Sverige.
Nu har vi pratat mycket om olika svårigheter med gruvor, men jag tänker att de flesta ändå är överens om att gruvor behövs. Nya industrisatsningar för att gå över från fossilt kommer också behövas. Och från de som vill se fler gruvor så hör vi ofta argumentet att det är bättre att gruvor ligger här i Sverige än att de ligger i länder långt bort med sämre kontroll på miljö och arbetsvillkor. Vad säger ni om det, Jonas, om du vill börja?
Någonting ligger det naturligtvis i det. Sverige har en bra, relativt bra miljölagstiftning. Om vi ser, nu är den visserligen under attack på vissa sätt, men hittills får man säga att svensk miljölagstiftningen är bättre än genomsnittet i världens länder, helt klart. Sen är det ju så att malmfyndigheter är väldigt platsberoende. De är helt platsberoende. Så att det resonemanget är ju lite bakvänt egentligen. Alltså, har vi en bra fyndighet där man kan öppna en gruva utan allt för allvarliga konsekvenser för miljön och för lokalsamhället, ja, då kan man öppna en gruva. Men vi ser ju att flera av de projekt som nu diskuteras, som vi har nämnt här idag, inte uppfyller de kraven.
Ja, och jag tycker att det är väldigt svårt att se något samband mellan de här båda sakerna, för att jag har ju inte sett några tecken på att starten av nya gruvor i länder som Sverige gör att det inte startas gruvor i Demokratiska republiken Kongo eller i Indonesien, eller att arbetsförhållandena i de länderna blir bättre. Det handlar ju om, för gruvbranschen, om både och många av de stora bolagen i gruvbranschen, de är ju aktiva både i de här länderna med dåliga miljöregler och även i länder som Kanada eller Sverige med starkare miljölagstiftning.
Arne, du har skrivit ett tidigare reportage för oss på Sveriges Natur som finns att läsa i nummer 4 2025 eller på sverigesnatur.org. Det heter Gruvor på bekostnad av naturskydd. Det här handlar om hur regeringen har öppnat upp för att det ska vara möjligt att både leta efter mineraler och starta gruvor i särskilt skyddsvärda områden i Sverige. Här kolliderar naturskydd och mineralintressen. Kan du berätta lite mer? Vad handlar det här om?
Det här tycker jag är en intressant och ganska stor förändring som har skett under de senaste åren. För att tidigare var modellen om skyddade naturområden krockade med undersökningstillstånd att då får det här företaget som vill undersöka söka dispens om man vill leta där i ett naturskyddat område, ett naturreservat. Det här har förändrats nu i en minst ett halvdussin beslut, det är nog snarare uppemot 10 vid det här laget, där regeringen då säger att jo, det är okej att bilda ett naturreservat där det också söks efter mineraler, men det kommer att vara tillåtet inte bara att göra undersökningar utan också att starta en gruva inne i reservatet.
Och på samma tema, Arne Müller, så har också skrivit ett reportage om SGU, Statens geologiska undersökning, i nummer 2 av Sveriges Natur i år. I stora drag kan man säga att du har kommit fram till att gruvintresset i Sverige har prioriterats högre än naturskyddet mer och mer de senaste åren. Och det här har börjat märkas hos SGU enligt dig? Vad är det du har kommit fram till?
Jo, alltså SGU har ju intagit en ny och mer offensiv position där man säger att vi vill inte att det bildas naturreservat i områden där det finns undersökningstillstånd, där det har funnits undersökningstillstånd och där det skulle kunna vara intressant att leta någon gång. Så, och då hamnar man ju på väldigt stora delar av ytan i de områden som är mest intressanta i landet. Jag har gjort det här tillsammans med en reporter som heter Mika Benoni, och då har vi tittat speciellt på Norrbotten och Västerbotten. Och i Västerbotten handlar det alltså om 30% av länets yta där då SGU är emot att det bildas reservat.
Den senaste tiden har också säkerhetsaspekten kommit in allt mer i debatten när det kommer till gruvorna, något energi- och näringsminister Ebba Busch gärna trycker på. Jag ska säga att jag har sökt henne för att medverka i det här avsnittet, men hennes presssekreterare tackade för frågan och sa att Ebba Buschs kalender var fulltecknad. Annars hade jag gärna ställt några frågor direkt till henne. Det är värt att säga också att sittande regering är långt ifrån den första som uttalar sig positivt om gruvor och säger att man vill ha fler gruvor. Det har vi sett i många år. Men jag tänkte att jag ska läsa upp ett citat från Ebba Busch från ett pressmeddelande som skickades ut från regeringen i januari i år. Och det citatet lyder så här. Gruvpolitiken är inte längre enbart en näringspolitisk fråga. Den har blivit en säkerhetspolitisk och diplomatisk angelägenhet. Nu måste vi stärka vår strategiska autonomi och rusta Sverige starkt. En avgörande del i det är hur vi använder de tillgångar och inte minst råvaror som vi har. Slut på citat. I det här pressmeddelandet är fokus alltså att gruvor behövs också för vårt totalförsvar och vår säkerhet. Och det här ligger i linje för samhällsdebatten i stort, tänker jag. Vi har en orolig omvärld och vi ser just nu extra mycket snack om säkerhet och försvar, kanske särskilt så här inför ett val. Men min fråga till er är om ni har märkt av den här typen av argumentation i debatten om gruvor i Sverige. Vad säger du, Arne Müller?
Jo, men det är intressant att följa hur argumentationen för att starta gruvor har förändrats över tid. Går man så här 15 år tillbaka, då var sysselsättningsargumentet väldigt starkt. Det var det som man lyfte fram från både bolag och politiker, att ja, men gruvor kan ge jobb och utveckling på de platser där de startas. Sen kom den gröna omställningen. Då kläddes gruvorna i ljusgröna färger, för man sa att de här ämnena behövs för att vi ska kunna få de här nya teknologierna som elbilar, vindkraft och så. Och sen har nyansen av grönt skiftat mot mer militärgrönt, lite mörkare grön färg. För nu så säger man att ja, men det behövs för att vi ska vara mer oberoende av framförallt Kina och för en militär upprustning som pågår. Det som är konstant är att man vill se fler gruvor. Argumentationen, den har kunnat skifta över tid.
Vad säger du, Jonas?
Ja, jag har också märkt av det, och det är inte bara gruvor utan den här militäraspekten och beredskapsaspekten har kommit in i många områden i samhällsdebatten, tycker jag. Och det är naturligtvis helt förståeligt. Samtidigt så kan man ju då tänka om matproduktion i Sverige kontra brytning i alunskiffer. Där har vi också en beredskapsargument som talar mot gruvor i alunskiffer. Och sen, även om det inte har direkt med gruvor att göra, så brukar jag fråga mig hur smart det är att bygga nya kärnkraftverk i ett läge då vi har en osäkrare omvärld. Just kärnkraftverk är kanske inte så bra ur en rent militär synvinkel. Alltså, de är inte så lätta att försvara.
Nej, men där har vi ju samma person, vill jag se, mer kärnkraft.
Ja, precis. Så. Det var det jag tänkte. Så att det är inte helt, du saknar inte helt motsägelse. Mm.
Vi har som sagt valår i Sverige. Vad tror ni att vi kommer få höra mer om i valspurten när det kommer till gruvor och den gröna omställningen?
Jag tror att vi kommer få prata om en massa andra saker i valrörelsen utom gruvor. Men miljö och klimat kommer förhoppningsvis vara en viktig del av valrörelsen. Och jag tror att framförallt uranfrågan och alunskifferfrågan kommer i så fall att vara det som engagerar mest kanske.
Jag skulle tro att på många platser är ju de här gruv- och mineralfrågorna väldigt kontroversiella. Och det tror jag är ett skäl att jag tror de flesta partier kommer att vilja lägga dem åt sidan under valrörelsen. Jag tycker som sagt att det är troligt att den här utredningen som det nu talas om ett veto mot alunskiffer just är ett sätt att skjuta en av de här kontroversiella frågorna som med anknytning till gruvbranschen bortom valdagen den 13 september.
Ja, vi får se hur rätt ni får. Nu är det dags för oss att avsluta det här samtalet. Tack Jonas Rudberg från Naturskyddsföreningen och Arne Müller som är journalist och författare och också hedersmedlem i Naturskyddsföreningen. Vad kul att ni ville vara med och medverka i det här avsnittet. Jag vill också säga tack till er som lyssnar på Sveriges Naturs podd. Fortsätt hålla ögon och öron öppna. Nästa avsnitt kommer handla om transporter. Vi ska prata om den tunga trafiken på vägarna, om utsläpp som fortsätter öka och kanske framförallt om alla våra tåg. Varför är det så svårt att komma till rätta med tågtrafiken i Sverige och varför får inte den frågan ett större politiskt fokus? Hör gärna av dig till oss på Sveriges Natur, sveriges.natur@naturskyddsföreningen.se om ni har reaktioner eller åsikter eller tips om vad vi ska göra i den här podden. Och inte minst, kom ihåg att tipsa andra om att vi finns. Tack för idag och hej då!